Idag är det ju som sagt palmsöndagen. Startskottet för hela påskveckan. Och Anna läste förut om intåget i Jerusalem. Om hur folket jublade, de strödde palmblad och la ut kläder där Jesus skulle gå fram. De välkomnade honom som en kung, de jublade och sjöng. För han var verkligen den efterlängtade befriaren. Jesus hade under flera år visat på vad Guds rike innebär. En annan väg, en väg av kärlek och sanning. Där han skarpt tillrättavisar felaktigheter och ömt lyfter upp de svaga. Men samma människor som jublande välkomnade honom skulle bara dagar senare stå och ropa korsfäst, korsfäst honom. De ville hellre se mördaren Barabbas frigiven än Jesus. Vad var det som hade hänt? Hur kunde något ändras så fort? Jag tror att vi behöver titta in på något sätt. Kom ihåg att sätta in det här i den stora berättelsen. Den berättelsen som sträcker sig från före tidens början hela vägen in i evigheten. Hur ser vi på påsken i den stora berättelsen? Hur ser vi på Jesu död på korset i den stora berättelsen? Hur ser vi på hela den bibliska historien i den stora berättelsen? Ser vi på den som att Gud har en plan? Och att den är god. Men att vi människor gång på gång strular till det så att Gud måste ändra sin plan. Tänker vi att Gud från början hade en lösning. Men att människans felsteg gjorde att Guds tanke med Edens lustgård inte fungerade. Och Gud fick hitta på något annat. Så Gud startade om med Noa, men det funkar inte heller. Så Gud provade att göra en ny grej med Abraham, men det blev svårt. Så Gud provade att göra något annat med hela Israels folk och de skötte sig inte så bra. Så Gud provade runt lite med kungar och profeter och grejer. Men det blev liksom inte så där gott som Gud hade tänkt och Gud blev lite trött. Och skicka iväg delar av folket i exil bara för att få andas lite och tänka lite. Och när han hade funderat och vridit och vänt på varenda möjliga utgång av människans sopighet så vände sig fadern till slut till Jesus och säger: Jesus, vi får ta plan B. Sorry, jag trodde verkligen vi skulle slippa det, men människan verkar lyckas förstöra varenda kanonplan jag har. Du får åka dit. Du får bli människa och dö. Sorry, vi tänkte att det inte skulle bli så, men det fick bli så. Gör det där, grabben. Och att vi får jubla och vara glada för att Jesus till slut kom och fixade i ordning. Alltså någon form av sista utväg som med lite tur kommer funka. Jag fattar ju att ingen formulerar det så. Jag hoppas att ingen formulerar det så. Men vad händer med min bild, både av mig själv och av Gud, om jag tänker på Jesus som plan B? Då blir jag kanske snarare den jobbige än den älskade. Den där störige som förstör planen och Gud den lite störda som får ändra planen. Vi har ju ett bibelsamtal som pågår ett gäng torsdagar där vi går igenom Efesierbrevet. Jätteroligt. Och i torsdags så hade vi en jättespännande stund och vi fastnade och pratade några minuter, jag vet inte hur länge det var, tiden går fort när man har roligt, och några verser i Efesierbrevet 3:8-11. Det står det så här: jag, alltså Paulus som skriver brevet, den allra obetydligaste av alla heliga, har fått denna nåd. Att ge hedningarna budskapet om den outgrundliga rikedom som finns i Kristus och att upplysa alla om planen med den hemlighet som från världens början varit dold hos Gud som har skapat allt. Nu skulle härskarna och makterna i himlarymderna genom kyrkan få kunskap om Guds vishet i hela dess mångfald. Detta var den avsikt med världen som han förverkligade i och med Kristus Jesus, vår Herre. Den hemlighet som från början var dold hos Gud, det var den avsikt med världen som han förverkligade i och med Kristus Jesus. Guds avsikt för hela världen förverkligas i Kristus Jesus, och den hemligheten har varit hos Gud från början. Vi hittar det på fler ställen. Vi har det tidigare i Efesierbrevet 1:9. Han har yppat sin viljas hemlighet för oss. Det beslut om Kristus som han fattade från början. Eller i första Petrusbrevet 1:20. Han var utsedd redan före världens skapelse, men trädde fram först nu vid tidens slut för er skull som tror. Vi som lever efter Jesus kan ju, också när vi läser Gamla testamentet, se hur allting bygger upp mot Jesus. Allting pekar mot, förbereder för, förklarar kring, leder fram till Kristus. För han är ursprungsplanen. Jätteviktigt, tror jag. Men om det här hela tiden var Guds plan, om hela skapelsens crescendo är på gång i och med intåget i Jerusalem, varför blev det då den här märkliga ändringen hos folket? Hur kunde de få så kort tid gå från jubelrop till mordlust? Delar, tror jag, är ett mysterium. Vi kommer aldrig helhet greppa Guds vision. Men delvis tror jag också att det är en andlig kamp. Att vi har en älskande Gud som längtar efter oss. Men vi har också en fiende som gör allt i sin makt för att förstöra och förleda och dra människor bort från Gud. Som likt ett trängt och vildsint lejon slår och biter och river vilt omkring sig för att människor inte ska gå mot Jesus. Och som en del i den kampen och hela den avsikten med världen som vi läste om, så har det varit en dold hemlighet. Och Paulus närmar sig det i Efesierbrevet. Nej, i första Korintierbrevet, i Efesierbrevet också för viss del. Men i första Korintierbrevet 2:7-8. Vad vi förkunnar är Guds hemlighetsfulla vishet. Som var fördold, men som redan före tidens början av Gud var bestämd att leda oss till härlighet. Den kände ingen av denna världens makter till. Om de hade känt till det, skulle det inte ha korsfäst härlighetens Herre. Jag tror det är en del. Djävulen trodde sig ha sin chans i att döda Jesus, men blev grundlurad. Och det är därför som palmsöndagen är ingång i hela världshistoriens kulmen. Hela Guds avsikt med världen. Att Gud i Kristus försonar världen med sig. Gud visste från början att när människan skapas med fri vilja, så skulle en effekt också vara att vi väljer bort Gud. Gud visste från början att syndens lön alltid är döden. För syndiga människor skulle förgås, helt utplånas i att komma inför helig Gud. Gud visste att den enda möjligheten är att Gud själv bär den synden. Tar det straffet. Om vi människor ska kunna komma inför Gud, så vet Gud att det är på hans bord. Synden kan inte stå ostraffad inför helig Gud. Men Guds kärlek gör att planen från början var att själv bära den. Eller i varje fall erbjuda att bära den. Nåden är gåvan som måste tas emot. Och det här är ju oerhört stort. Att Gud från början tänkte på dig. Så mycket från början, att du är en del i originalplanen som nu gått i lås. Att Gud valde att dö, din död och min död, för att vi ska slippa. Och vad innebär det? Vad blir det för effekt? Varför är det så här? Vad blir följderna? Den hemlighet som nu är uppenbarad, för nu är den ju uppenbarad i och med Kristi död och uppståndelse, ska bli känd genom kyrkan, läste vi i Efesierbrevet 3. Och då blir det ju fullt naturligt att som kyrka, att som gemenskap som står i det här, som tror på det här, som får ta del av det här, får kliva in i den första delen av det som händer i intåget i Jerusalem. Får kliva in som Anna läste i början och ropa Hosianna, välsignade han som kommer i Herrens namn. Så Hosianna, det här kombinerade hyllningsropet och bönen om kom och hjälp. Vi hyllar dig och vi behöver dig. Det är det som Hosianna på något sätt pekar mot. Kom och rädda oss. För vi har läst sista kapitlet i boken. Vi har tjuvtittat på det slutet. Vi läste sista sidan för vi vill veta hur det slutar. En dag kommer Kristus tillbaka och totalt upprättar sitt rike. Och när han gör det så lyfter Gud alla som tagit emot den här nåden, som har låtit sig tvättas igen, lyfter in i det riket. Eftersom Kristus dog bort med allt som diskvalificerar oss från den platsen, så tog han bort det. Och vi får komma in i det här riket. På många sätt redan nu. Guds rike är ju här. Men det ska också komma ännu mer när han kommer tillbaka. Och det är ju det som på något sätt är påskens budskap. Där vi får gå in i den veckan som kommer. Att vi är diskvalificerade från att komma in för Gud. Men Gud erbjuder ändå möjligheten att få komma in för Gud. Utan entrébiljett blir jag inte insläppt på Liseberg. För jag är inte kvalificerad. Men om någon står där vid entrén och säger jag betalar för alla som vill komma in, så kommer jag ändå bli insläppt. Av nåd, av vad någon annan gör. Inte för att jag har något att vifta med. Men jag kanske ändå måste gå och säga ja, jag vill jättegärna komma in. Och vem den är som råkar stå där säger vad kul, jag betalar, du får gå in. Det är ju världens bästa budskap, inte Liseberg utan Kristus. Det är världens viktigaste budskap. Det är kyrkans budskap. För att knyta ihop det. Som vi läste tidigare i Efesierbrevet 3.